Vi har en serie här utav förkunnelse under vintern som vi kallar, går under rubriken Vägar till glädje. Och det handlar om olika förhållningssätt och vanor som hjälper det här med vår tro att bli konkret. En vardagsnära tro, en tro som går att se, känna, ta på, erfara. Både för egen del men också kanske för omgivningen. Idag har vi kommit till det här med vänskap. Och vi vänder oss till då Johannes, första Johannesbrevet, och vi har läst en text där ur. Det står inte uttryckligen vem det är som har skrivit brevet. Jag är inte riktigt vän med den här mikrofonen, känner jag, eller den där. Så vi tar denna istället. Det står inte uttryckligen i texten vem som har skrivit brevet, men både innehållet, bibelvetenskapen i övrigt och en entydig tidig kyrklig tradition ger oss mycket goda skäl att tänka och tro att det är aposteln Johannes som är författare. Och när jag tänker på Johannes som vi möter honom i hans brev, tänker jag på Jedi-mästaren Yoda. Som vi möter honom i 80-talsfilmen om Star Wars. Och för er som inte är riktigt bekanta med det här stycket filmhistoria och riddarsaga i rymdtappning, får jag säga att Yoda är den åldrande och sista överlevande av de gamla Jedi-mästarna. Och han blir mentor för den unge och vilsne hjälten Luke Skywalker. Yoda hjälper Luke att upptäcka sina inre förmågor för att kunna kämpa mot den onde kejsaren och hans medhjälpare Darth Vader. Vi vet inte exakt när första Johannesbrevet skrivs, men sannolikt är nu Johannes ensam kvar i livet bland de 12 apostlarna. Den tidiga kyrkans historia lär oss att det bara var Johannes som fick leva till hög ålder. De övriga blev dödade av krafter som såg ett stort hot i evangeliet. Det fanns onda kejsare också på romartiden. För övrigt har både Yoda och Johannes ett aningen kryptiskt språk som gör att man måste tänka efter lite för att förstå vad de egentligen menar. När apostlarna, de här auktoriteterna som förde vidare Jesu undervisning, försvann, var det många som ville ta över rodret i denna växande rörelse och styra efter egna tankar. Det fanns delar i evangeliet som många uppfattade som motbjudande och direkt anstötligt i den här antika kulturen. Och om man bara kunde fila bort det här anstötliga skulle mycket vara vunnet. Den nya biskopen i Göteborgs stift, Susanne Rappman, har en vacker biskopsdevis. Vår Gud bär sår. Men att lida och tjäna i den antika världen var symptom på svaghet och föraktligt i en kultur som hyllade styrka. Att Gud skulle bli mänsklig på riktigt och dessutom lida och dö var för många obegripligt, löjeväckande. Därför var det inte någon liten grupp som drogs till de lärare som menade att det här med att Gud skulle blivit en riktig människa, det var bara ett missförstånd. Johannes skriver så här i början av sitt brev. Det var som var till från begynnelsen, det vi hört, det vi sett med egna ögon, det vi har skådat och tagit på med våra händer. Det är vårt ärende, livets ord. Ja, livet blev synligt. Vi har sett det och vittnar om det. Vi förkunnar det eviga livet som var hos Fadern och blev synligt för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska vara med i våran gemenskap, som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Jesus, han var en reva i det normala. De villkor som brukar prägla vår verklighet. De utstötta, de orena, de besatta, de flockades omkring honom och blev upprättade och fria. Barn, kvinnor och män, hög och låg bjuds in i hans närhet på lika villkor. Till och med sjukdom och död vek undan för honom. Normalisering, det är ett begrepp som psykologer använder för att beskriva hur till exempel barn till alkoholister och misshandlade kvinnor kan uppfatta en helt vriden situation som normal, vare sig de inte vet om något annat eller har vant sig vid situationen under lång tid. På ett eller annat sätt så tänker jag att vi alla är mer eller mindre normaliserade. Vi kan vänja oss vid en orimlig stressnivå. Att det är svårt att tycka riktigt bra om sig själv. Eller upplevelse av ensamhet. Vi behöver också den här revan i det normala. Evangeliet säger att det inte fanns någon väg för människan att själv nå till Gud. Utan att Gud behövde ta steget till vår planhalva och förenas med det yttersta av mänskligt mörker för att vi skulle kunna ha gemenskap med honom. Och som vi sa, att i den antika världen så är det var det obegripligt att en hjältegud skulle kunna tänka sig att göra något sant. Men Jesus, han går inte till korset trots att han är Gud. Han går dit för att han är Gud. Bibeln beskriver en Gud som är kärlek, barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Johannes var den enda utav lärjungarna som stod vid korset. De säger att erfarenheten vid korset satte sig så djupt hos honom att i hans tjänst som apostel kunde han knappt tala om någonting utan att återvända till det här med Guds kärlek. En världsfrånvänd och abstrakt Gud ger en världsfrånvänd och abstrakt etik. En närvarande Gud ger en närvarande etik. I kapitel 4, vers 7 läser vi: mina kära, låt oss älska varandra. Ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Jag tycker det är svårt att predika om kärlek. Ordet är så slitet. Man kan älska en ny blus, hamburgare, sina barn, morfar eller en ny tv-serie. Det finns förväntningar om känslosvall och romantik. Och därför har jag valt ordet vänskap som rubrik för den här predikan istället. Det kanske inte täcker hela innebörden av ordet kärlek, men blir åtminstone för mig begripligare och mer konkret. Vänskap, det är någonting annat än kontakter. Kontakter är personer som använder en relation för sina egna syften, och det behöver inte alltid vara fel. Men barnet märker ganska snart när det blir höst om kompisarna fortfarande vill vara vänner eller om det bara var för att man hade en pool i sin trädgård. Sann vänskap, den är dyrbar. En omistlig del i ett liv som är mättat på mening. Postkodlotteriet hade för några veckor sedan sin största utdelning någonsin, om jag förstod rätt. Och den landade i Mullsjö, där jag är uppvuxen. Och jag tittade på tv när de hade den här utdelningen. Och min mamma, som fortfarande bor kvar där, hon sa väl det att alla var ju inte fyllda nere på byn utav någon form av generös glädje med de här som nu hade vunnit, utan det kunde vara lite gnissel sådär, varför skulle just de vinna? Men jag tyckte det var roligt att se ett antal bekanta ansikten också som kliver fram, och de vann 4-5 miljoner och några vann ännu mer. Ja, härligt för dem. Men jag tänker det, att om man skulle fråga någon människa som inte är i någon direkt ekonomisk kris i varje fall, och vid sina sinnens någorlunda fulla bruk, vad skulle man egentligen välja? En vinst på 4-5 miljoner kronor eller få veta det, att man kunde få 2-3 livslånga, riktigt djupa vänskapsrelationer. Vad skulle man välja? Jag tror att alla i sina sinnesfulla bruk skulle välja vännerna. Frågan är kanske bara om vi ser vår rikedom när vi väl har den. Jag upplever faktiskt att vänskapen är hotad. Och jag anser mig inte vara lastgammal, men tycker att vår strävan efter självständighet drivs allt längre och har drivits längre under bara min livstid. I takt med att det materiella välståndet ökar förväntas alla ha sin egen bil, borrmaskin och hushållsassistent, så man behöver inte ens låna av varandra. Det tycks mig också vara allt mer komplicerat att till exempel passa varandras barn eller be om hjälp på olika sätt. Det som samhället inte löser åt oss, det kan vi lösa med hjälp av rutavdrag och försöka köpa oss fria ifrån. Och med dagens medieutbud behöver man knappast ens vänner för att bli underhållen. Vi blir, som samhälle i varje fall, på pappret år från år rikare och rikare, men kanske också fattigare. Vänskap är formande. Min mamma sa, och jag tror inte hon är ensam om det, att man blir som man umgås. Och det ligger någonting i det. Hon tänkte nog mest på att man skulle ha vänner som kunde vara goda förebilder utav rätt kvalitet. Men det är inte bara själva personen som man släpper nära sig som formar oss, utan själva relationen vi har. I varje god relation så har man en slags glädje utav den andra. Man kan uppskatta humor, värme, generositet. Och vår kärlek växer i det att vi tar emot från den andra. Men när vänskapen djupnar börjar vi allt mer se det värde personen har i sig själv, bortom vad som händer med mig. I en sån trofast vänskap finner jag det helt naturligt att ge utan att tanke på vad jag själv får ut av det. En sån vänskap formar mig och gör mig mer lik Jesus. Att kunna ge utan tanke på att få tillbaks. Upplevelse av brist gör oss snåla. Syskonen räknar köttbullarna i stekpannan och vakar noga över att ingen tar över sin ranson. När arbetsschemat är pressat blir kollegan som frågar om hjälp ett störande moment. Likadant är det med kärleken. Om kärleken är en ändlig resurs som vi utbyter med varandra i ett slags nollsummespel, då är det logiskt att ta så mycket man kan få och ge så lite man behöver. Vi blir snabba i att flytta en person från listan av personer vi tänker gott om, vars värde vi försöker se, och anstränger oss för att möta med värdighet, till listan över personer vi misstror, som vi inte ser något värde i och vi inte ger någon kraft att vårda relationen till. Gud är kärlek. Han är inte någon ändlig resurs. I mina tidiga tonår, då hade jag problem med min självbild. Det är inte ovanligt hos tonåringar och kanske inte heller upp i åren heller. Jag hade en obarmhärtig blick på mig själv. En fredagkväll när vi hade ungdomssamling i kyrkan, då upplevde vår pastor Jan-Åke att Gud talade till honom och gav en hälsning som landade just hos mig. Där precis min situation beskrevs, och att Gud ville läka det som var trasigt i min själ. Jag tog emot den här hälsningen, och just där och då gjorde Gud någonting helt radikalt och livsavgörande för mig. Istället för att själv bedöma mitt värde eller ängsligt försöka tolka vad omgivningen tänkte om mig, fick jag spegla mig i Guds blick och låta honom definiera vem jag är och vilket värde jag har. Och jag vill ge en hälsning till oss som är här idag. Guds kärlek är oändlig. Det är ord som vi kan låta rinna av oss. Eller så kan vi öppna oss för dem och låta Guds ande fylla dem med innehåll. Jesus, han går så långt att han ber oss älska våra fiender och be för dem som förföljer oss. Jag tänker att det i många fall ligger bortanför den mänskliga kapaciteten. I synnerhet när man får höra berättelser från människor som har flytt till vårt land. Men genom erfarenheten av Guds kärlek har vi tillgång till en resurs bortom vår mänskliga förmåga. När vi inte mäktar med själva får vi bekänna inför Gud och be honom göra det i oss som vi inte själva klarar av. Få av oss har väl kanske här några fiender med stort F. Men vem har inte någon i sin omgivning, en person som är svår att älska? Ett första steg att förvandla den här situationen är att be för den personen. Ett andra steg är att faktiskt själv ta initiativ och visa lite vänlighet. Och Josefin här berättade för ett par veckor sedan om situationen i sin gymnasieklass och hur hon fick vara en viktig, väsentlig liten pusselbit till att förändra en problematisk situation och skapa goda relationer. Och det började just med bön. När vi älskar med de förutsättningar Gud ger ökar vår kännedom om Gud och vi blir allt mer lika honom. Också våra liv kan bli revor i normaliteten. Revor som låter ett nytt ljus skina in. Jag lyssnade i veckan till en undervisning utav pastorn Birgitta Rasmusson. När de första lärjungarna visade intresse för Jesus och ville lära känna honom så sa han till dem, följ med och se. Birgitta undrade om vi på samma sätt kunde svara någon som hade frågor om vår tro, följ med och se. Så att de med sina ögon kan se på våra liv och förstå vad vi tror. Hur kärleken från en närvarande Gud präglar våra liv och relationer. Vi har mycket att upptäcka utav kärlekens möjligheter. Men vi kan inte hoppa dit vi tror att vi borde vara på en gång. Vi får utgå därifrån vi är. Vi kan inte ha hur många förtroliga relationer och som liksom närmsta vänner som helst. Men visst kan vi fördjupa vänskap i många olika relationer. Det finns olika saker vi kan göra för att odla vänskap. Men att gå lite grann utanför precis det som förväntas utav vanlig hövlighet. Ta det där extra steget. Visa lite extra omsorg och uppmärksamhet. Göra det som kanske inte riktigt förväntas. Det kan förändra en relation och en situation. Vänskap kan uppstå i de mest oväntade sammanhang. Underskatta inte relationer till andra generationer. Barn, äldre, unga vuxna, medelålders, vad det nu handlar om. Eller med människor som du inte förväntat. För egen del uppskattar jag verkligen när jag får besöka de äldre i vår församling som inte har möjlighet att ta sig till våra gudstjänster. De har så mycket av värme och generositet. En församling som denna består inte utav stadgar, en kyrkobyggnad och inventarier. En församling består av vänskap. Vänskap med varandra och med Gud. Och ju närmare vi kommer varandra i relationsbygge och omsorg, desto stabilare och friskare och attraktivare blir församlingen så länge det förblir en öppen gemenskap. Jo, i en stabil gemenskap förmår vi också att tillsammans bära det som är skört. Jesus kom till vår jord på ett sätt som gick att se, höra och ta på. Låt oss också leva ut vår tro så att den går att se, höra och ta på. Vi har mycket att upptäcka. Men vi har en Gud som vill vara med oss i detta.